Välkomna till Slaget efter 12. Det är fredag idag, den 2 december, och mitt namn är Bettina Sågbom. Vi ska prata hunger idag här i Slag efter 12, nämligen världens blickar är nu riktade mot Ukraina, det kan man ganska lugnt säga, och helt med orsak. Men samtidigt så lider östra Afrika och Afrikas horn av den värsta torkan på 40 år, säger man faktiskt. I Somalia har en massa familjer, alltså 10 000-tals, säkert också flera, lämna sina hem helt enkelt för att leta efter vatten och mat. Och i Kenya, Etiopien och Somalia och många andra länder hotas nu 20 miljoner människor av att drabbas av svår hungersnöd. Och den här hemska scenariot, eller det här utspelar sig här framför våra ögon egentligen, att det är bråttom, det har varit bråttom redan länge. Men när det är många kriser på en gång så verkar det som kanske som om mänskligheten skulle hinna bara koncentrera oss på en sak åt gången. Björn Udd från Kyrkans utlandshjälp, välkommen.
Tack.
Och Linda Konate från Läkare utan gränser, verksamhetsledare där, välkommen även du.
Tack så mycket.
Ni båda två är väldigt välbekanta med de här områdena, men det vet jag att du, Björn Udd, ganska nyligen var i Afrika. Kan du berätta var du var och vad du såg?
Ja, jag var också i Sydsudan och Uganda, var situationen inte alls lika dålig. Men sen var jag också i Kenya, speciellt liksom norra delarna, Marsabit, kanske 70 kilometer från gränsen till Etiopien. Där då man tydligt såg hur dålig situationen har blivit.
Mm. Beskriv lite, att vad är det som har så att säga hänt?
De senaste 4 regnsäsongerna har uteblivit. Det ser ut som att den femte också håller på att utebli. Mm. Så vad som har hänt är att växtligheten har försvunnit. Och för människorna betyder det här. De flesta människor där är ju herdar, har liksom boskapskötare. Så för dem betyder det att deras boskap helt enkelt dör. Och då har de inte egentligen något sätt att på något sätt tjäna pengar. För det har varit hela deras liv egentligen.
De placerar, för dem är alltså boskapen är det som vi skulle kalla för placeringar i våra länder.
Det är deras jobb. Om du har extra pengar, köper du boskap, investerar i det. För att det har varit säkert fram tills nu egentligen.
Jag kan berätta här att Björn Udd har skrivit ett reportage eller en artikel om sin resa som finns i senaste upplaga av den här tidningen som Kyrkans utlandshjälp ger ut. Den finns både på finska och i förkortad tappning också på svenska, och där är ganska gräsliga bilder av utmärlade, alltså djur uttryckligen, som man då inser att det här kommer ju aldrig att gå vägen.
Precis. Ja, och det som de här människorna säger är ju att nu har djuren dött och näst är vi. Liksom att i princip alla intervjuer jag gjorde där slutade med att om ingenting ändras så kommer vi att dö till näst.
Mm. Linda Konate, Läkare utan gränser, finns ju också på plats alltid där som det är som värst. Vad är det som ni hör?
Vi ser nog att det är klart att just i de här länderna som du nämnde, Somalia kanske värst drabbas nu. Men som du sa, norra Kenya, södra Somaliområde på Etiopiens sida, vilket är hemskt liknande områden. Men tyvärr ser vi också att det är inte bara liksom i de här länderna, utan vi ser en ganska så här global trend var undernäring, liksom vi ser mera patienter och ganska oroväckande patienter, inte bara då i Östafrika utan i länder som Nigeria. Och där är det liksom just flera orsaker, att just i det här området så är torkan en orsak. Men det är ju bara en orsak, att sådana här liksom hungersnödssituationer så liksom de uppstår inte i tomhet. Och här ser vi kanske en situation som har hållit på länge. Och det är ju som Björn sa, att människor liksom, de försöker länge klara sig. Och där är djuren, och jag har själv varit i det här området som till exempel intressant i det området, att de klarar sig ganska länge för till exempel de som har kameler. Så den kamelmjölken är ganska liksom näringsrik. Och därför hålls barnen ganska länge okej. Okay. Men sen när du inte har mer, och de försöker länge hålla de där liksom djuren, men när de börjar dö så har de ingen värde, och då har du mistat liksom din inkomst, och du har också mist det som du kan mata din familj. Så det är liksom många faktorer, men att jag skulle säga att en hungersnödkris som i Somalien, så är ju att det är för det första en humanitär kris, sen kommer torkan på, och sen till slut så det finns inte riktigt hjälp. Mm. För undernäring kan du köta, och du kan ge liksom, om det finns tillräckligt med med insatser så skulle du kunna liksom undvika den här situationen. Så det är en liksom kombination av många saker egentligen.
Det har ju utvecklats, alltså, som sagt, det händer ju inte över en natt, utan det här är en sån här katastrof som har vuxit till sig under flera år faktiskt redan. Hurdana skulle ni säga att hjälpinsatserna har varit hittills?
No, enligt oss helt otillräckliga, absolut. Mm. Och det beror ju lite på vilket land vi talar om, men till exempel Somalia så är ju liksom, ja, otryggheten är en jättestor faktor. Och jag skulle säga att det finns...
Vad menar du, otryggheten för hjälparbetare?
Ja, till exempel. Mm. Och för människor också. Att vårt problem är ju som Läkare utan gränser, så vi måste ju se till att människor får vård. Mm. Och då kan det någondera vara problemet. Vi kommer inte dit vart människorna är som behöver på grund av då otrygghet eller konflikt eller så vidare. Eller de kan inte komma till kliniken för att det är otryggt. Eller de har inte resurser att komma. Mm. Och det ser vi ofta att när vi börjar se barn som är liksom jättesvårt... Och de kommer en kritisk situation. Så det är det att de har kommit för sent. För att du kan liksom köta dem om de kommer tidigt. Men kommer de för sent så dör de.
Men vad är för sent? Alltså,
det har pågått länge så att säga. Att det, ja. Och då är det, talar vi om akut undernäring. Inte en kronisk situation. Och de kan komma så där halvt medvetslösa vid det skedet de kommer. Och då har vi svårare så att säga att rädda dem. För de har blivit så sjuka. Så att det liksom, där ser vi nu att speciellt i Somalia har vi redan under hela året sagt att vi behöver mer stöd. Och det betyder inte bara pengar, utan det betyder liksom på plats organisationer som kan ge den rätta hjälpen. Och det finns inte tillräckligt helt enkelt just nu.
Men vems fel är det?
Jag skulle säga internationella. Jag skulle säga att överhuvudtaget är vi oroade att just som du nämnde i början att Ukrainas kris har fått mycket uppmärksamhet. Mm. Vi ser att mycket av biståndet, till och med här i Finland så sägs det att ska vi dra ner det. Så ja. Det finns mera behov, det finns mindre resurser och speciellt när man kommer till liksom så här matbrist och mathjälp. Så till exempel globala priser påverkar det, att hur mycket kan du hjälpa människor. Så det är många liksom saker som påverkar att varför det inte finns tillräckligt hjälp.
Och sen ska man komma ihåg att i en sån här kris, så ju tidigare man ingriper, desto lättare är det. Att ingriper man i ett tidigt skede, så blir det förutom att det liksom människoliv räddas, så blir det också billigare helt enkelt. Att det är en bra sak att komma ihåg.
Mm. Och i Somalia, det som vad vi ser är att nu har det liksom, hela året har vi sett att det finns mera undernärda barn, men i Somalia har du mässlingsepidemi, du har kolera och du har då ett liksom svagt system att uppehålla det. Då helt vanlig hälsovård, det är det som ofta förvärrar att få inte där barnet tillräckligt vård och sköts inte både då mässlingsinfektionen och undernäringen så finns det inte en chans för det barnet att överleva.
Alltså förklara det här med mässling, för det här läste jag nu faktiskt om på flera sajter av sådana här biståndsorganisationer, en jättemässlingepidemi. Varifrån har den nu mitt i allt kommit?
Det är säkert många orsaker, men vi ser nog att det är troligen en effekt av covid-pandemin. För under covid-pandemin var det ju så att liksom många länder hamnade sätta, och speciellt i låginkomstländer var vi jobbar, så de har ju inte riktigt resurser. Och så måste du sätta det till exempel då på covid-pandemins liksom åtgärder. Och då drog man ner mycket av annan hälsovård och precis den här preventiva. Så till exempel de här rutinvaccinationsprogrammen som finns och borde finnas, så de har inte gjort så. Då har vi mycket barn som är troligen ovaccinerade och sen när mässlingen kommer, den är ju jätte liksom lätt att smitta. Så det där. Så ja, vi har både från Läkare utan gränser har vi mässling och koleraår och tyvärr tänker vi att det här kommer att bara bli värre.
Ja, mässling dör man ju knappast i Finland, men betyder är det liksom det som är en del av problemet att om man är färdigt i dåligt skick så kan man på riktigt dö av mässling.
Ja, det är liksom, speciellt med undernäringen, det är en liksom ond cirkel. Mm. Att är du undernärd så har du ju liksom låg immunitetsförsvar, så då har du ju lättare och den här sjukdomen kan liksom drabba dig hårdare. Mm. Men sjukdom och infektioner kan göra att du blir liksom undernärd. Så det är liksom, och därför säger vi som Läkare utan gränser att du behöver liksom köta om den här undernäringen, mathjälp till familjen och det där liksom barnet för det. Men det måste finnas den här normala sjukvården att få liksom vård för de andra infektionerna också.
Mm. Björn Udva, när du i ditt reportage som du har skrivit från den här resan som du gjorde dit helt nyligen, alltså till, inte Somalia utan andra områden då,
ja,
som
norra Kenya.
Ja, så det där, där pratar du om sådana praktiska saker som att till exempel den väg som kvinnorna nu går för att hämta vatten är himla mycket längre än vad den var för några år sedan.
Ja. Ofta har de här brunnarna i byarna liksom blivit torra. Ja. Så att de måste gå till närmaste ordentliga borrbrunn. Och det är en sak som vi har gjort där i området, att liksom rusta upp borrbrunnar som inte har fungerat. Jag tror att vi har fixat mellan 12 och 14 borrbrunnar.
Och där ser vi menar du
kyrkans utlandshjälp. Ja. Så har vi rustat upp de här borrbrunnarna. Men ändå så kan det vara att kvinnor måste gå ett par dagar för att få tag på vatten åt familjen. Och då vatten som de klarar av att bära med sig, kanske en 40 liter för sin egen familj som de tar med på oss med ryggen hem, räcker i ett par dagar. Så, det är
så, ganska ska det sådär, igen.
Så ska man gå igen.
Ett par dagar. 40 kilometer står här i någon, det är en kvinna som du intervjuar.
Ja.
Det låter som en helt ohållbar situation. Och då gäller det bara vatten egentligen för att klara att göra mat och dricka. Sen för att tvätta sig och sånt, så det finns ju ingen chans att börja konka vatten.
Precis. Ja. De bär ju med sig kläderna också för att tvätta dem där vid borrbrunnen. Liksom, ja. För att få rena kläder.
Vad tänker ni om det här nu? Att det har pågått så här länge och nu så väntar man de facto att FN, det är FN som utlyser alltså svält i något område. Och det kan man fråga helt om dagar att det kommer då en officiell sån att nu är det svält. Vad tänker ni om den här situationen? Alltså nu, att om vi kommer så långt som att man säger att nu är det här svält. Ändrar det någonting? Blir det massiva hjälpinsatser?
Jag skulle säga att då, vi är för sena. Vi sitter och väntar på det för att det är ju en hemskt specifik definition. Och om man då tar till exempel Somalia som exempel, men även i ska vi säga, Etiopien, vissa områden, det är ju liksom områden som redan är ganska outvecklade så att du skulle få den här informationen att kunna bekräfta. Det är för det liksom, de måste vara vissa antal som man måste ha liksom, data, fakta på. Och sen vet vi till exempel från 2011 torkan i liksom Somalia att en stor del av människorna då före det blev liksom svält så att säga. Att vad det sen kanske hjälpare att, och det var man så i Somalia, att sen gick liksom mängden ner och det var då att man fick mera hjälp fram och mera större insatser. Men vi kan inte vänta på det för att människor dör idag. Så det är för oss en ganska sån här liksom, ja, inte kan vi sitta och vänta på det utan fråga om att nu måste vi få humanitära insatser, den rätta insatsen och i de områden vi jobbar till exempel i Baidoa som är en av de här områden och det där vi måste få mer hjälp på plats som är det enda som vi ska fokusera på, inte sån här liksom, ja.
Precis, och kyrkans utlandshjälp jobbar ju också i Baidoa och där ser vi att de här förhållanden börjar närmas eller är väldigt nära svält, alltså den här tekniska definitionen är ju att 30% av befolkningen ska vara undernärd och 2 per 10 000 ska dö varje dag. Så i det här, liksom, när svält utlyses så dör ju en människa, liksom väldigt konkret.
Och jag kan ge exempel att Världshälsoorganisationen har ju när man talar om undernäring så talar man akut undernäring och då har du en liksom allvarlig och en mer sån här inte så allvarlig och 15% är en gräns till att säga att det är en nödsituation. 15%. Nu har vi i många platser i Kenya, i Somalia, när vi gör liksom, mäter då barnens undernäring, så vi har 30-50%. Så vi är långt över det som kallas en nödsituation, som borde vara den som triggar oss till att nu ska vi göra någonting.
Hur mäter ni barnets undernäring?
Det enklaste, snabbaste sättet är en sån här, jag vet vad det är på svenska, en muak. Det är en sån här, ett band som man sätter runt armen på barnet.
Ja, det har jag sett bilder på.
Ja, och det är, liksom ett snabbt och enkelt sätt för det är då gult, rött eller grönt. Och gult så vet du redan att det är i fara, då kallar vi just att det är liksom måste börja ges någon sorts hjälp. Och sen,
men är det liksom bara ett måttband eller mäter det liksom något annat?
Nej, det är bara ett måttband, en snabb. Sen finns det en sån här, liksom, man kan mäta då sen vikten och längden om man vill ha. Liksom. Men vid sådana här situationer, det enda du vill hitta de där barnen snabbt som har det svårt och du måste få dem. Liksom. Och då, sen finns det två olika sätt. Att är det den här akuta, om det är riktigt allvarligt så brukar de oftast tas in för vård. Så vi har liksom sjukhus var vi vårdar dem. Och där beror det sen lite på att ha de andra medicinska då infektioner eller inte. Men om de inte är riktigt allvarliga ändå så kan de liksom få hjälp så att säga hemma. Att vi ger den där liksom näringen att de kan skötas hemma. Mm. Men det har också, det finns problem med det att ska vi säga att du har ett barn. Det finns sån här jordnötspasta som man ger. Som är ju jättepraktiskt. Men då ger du det till ett barn som är inte så allvarligt. 3 påsar om dagen. Så går de hem, så finns det 6 andra barn. Och som, det finns ju en orsak varför det där barnen möjligtvis är undernärt, för att familjen inte kan ge tillräckligt mat. Så då har du det att den delas, den där påsen, och då får inte den här undernärda barnet tillräckligt av den energi som det borde. Så det är därför också man borde liksom ha då vård på sjukhusnivå, man borde hjälpa den här familjen hemma och inte bara barnet utan familjen, ofta då mammorna, speciellt om de är ammande, så är det jätteviktigt.
Och speciellt just det här att sen när barnen är undernärda, så det har jättestora konsekvenser för framtiden. Mm. Dels så helt medicinska grejer som att kognitiva eller fysiska förmågor liksom inte utvecklas på det sätt som det borde. Men sen också hungriga barn har svårt att gå till skolan. Mm. Och om de går till skolan så kan de inte fokusera där. Mm. Att det var vad jag såg där i norra Kenya, var det att många barn blev hemma från skolan helt enkelt. För att de inte hade ätit på ett par dagar och satt och liksom inte... Vad en ung kille sa åt mig var att det enda han tänker på när han inte har ätit är mat. Att han sitter på timmen, men han tänker bara på mat.
Mm. Ja, jag läste någonstans i de här källorna som gick igenom så att tidigare erfarenheter har visat att 90% av barnen som blir borta på grund av svält eller alltså hunger, fast de sen skulle bli återhämta sig senare, så återvänder aldrig till skolan, vilket leder då till att stor brist på till exempel alltså läskunnighet och skrivkunnighet och allt det här som ens basic.
Och det är också en stor del av kyrkans utlandsjobb, att vi försöker få in barn som har liksom fallit bort från skolan att komma tillbaks. Och det är också jätteviktigt för att om barn inte går till skolan så har de svårt att sen hitta andra sätt att försörja sig ifall... Jag menar, där igen på plats så talade jag med en 50-årig kamelskötare som sa att snart börjar hans kameler dö, men inte har han några andra alternativ för han kan inte läsa, han kan inte skriva. Han var den i familjen som valdes till att han ska sköta liksom boskapen i framtiden.
Det beskrivs också case där folk då, precis som man har gjort i våra egna samhällen för länge sedan när det har varit dåliga till, man har liksom vallfärdat ibland till städer för att hitta andra sätt att försörja sig på. Och då... Nu minns jag inte om det var i din artikel eller någon annan som jag läste som att en hel stor familj, typ släkt, bosätter sig hos den där ena unga mannen som har lyckats få jobb på ett bygge eller någonting i en stad.
Ja, sånt händer ofta där och just det här, då räcker ju inte pengarna. Speciellt där på det området, eftersom så många har blivit liksom fattigare av att deras boskap har dött, så bygger inte människor lika mycket. Så det finns inte ens de här byggjobben som de sen försöker lita på i staden. Mm.
Ja, så talar vi om inflation här hos oss, men här var nu exempel också att matkassen har blivit 36% dyrare.
Mm. Ja. I vissa områden, just i Etiopien, är det nästan 50% just nu.
Just så.
Och sen vissa specifika liksom, livsmedel kan ha gått upp över 100%.
Ja.
Liksom, att det är också väldigt specifikt att vad man är van med att äta och vad man liksom får tag på.
Nu tänker jag ställa en provocerande fråga eftersom ni talar här just. Vi har hört skuggbudgetar komma upp här i diskussion nu av olika. Och där det är inte bara ett parti som har, utan flera som har. Att det första vi tar kär på är biståndet. Senast lika nytt rörelse nu igår som också föreslog det här att det är bara så här att när det är dåliga tider så måste man köra, då tar man så här bort hälften därifrån. Så nu ställer jag den här provocerande frågan att varför ska vi bry oss om vad som händer i Afrika? Liksom, på vilket sätt är det vårt fel?
Nej, jag skulle säga två synvinklar till det här. Första som en humanitär arbetare är ju att vi borde bry oss. Att liksom det att människor har rätt till liv och liksom vissa grundsaker i livet borde vara allas vår rätt. Så som helt från en moralisk synvinkel tycker jag att vi borde bry om oss. Att hur människor klarar sig i den här världen och att vi måste hjälpa dem om människor inte klarar sig. Och den andra är att vissa av de här liksom trenderna som vi ser globalt som påverkar de här situationerna. Så det är ju globala trender. Det är klimatkrisen. Det är allt det här som då orsakar just i de här länderna vad det är rent svårt. Så de här konsekvenserna är mycket värre än här.
Menar du just då torka?
Till exempel torka. Just det här att vi har torka och så har vi, vad heter det, översvämningar. Så har vi torka och så har vi översvämningar. Och just som du sa, att regnperioderna liksom helt enkelt blir ute. Så det är ju liksom, det är en global fråga. Och de som kommer att lida mest är ändå i de här områden som ren lider. Så där är också en fråga att om vi inte liksom ta det här på allvar, så situationen kommer ju bara bli värre. Och sen ser vi ju redan att vad orsakar det, orsakar sig att människor flyttar. Först flyttar de till nästa by, sen far de till stan, sen far de över gränsen. Och där är det liksom en fråga att människor flyr ju för att de inte längre klarar av att bo var de bor och ta hand om sin familj. Så det har ju en konsekvens för oss globalt och säkert i Europa också.
Och sen flyr de i gummibåtar över Medelhavet i något skede. Det är ju det som... Det i riktigt långa lopp också leder
precis,
till.
Precis, ja. Om man tittar på det här själviskt så finns det liksom en sån aspekt. Men ja, jag tycker också att det är helt självklart att människor som behöver hjälp, speciellt så här kort. Men när en kris eller en katastrof händer så är det ju självklart att man försöker hjälpa, tycker jag.
Ja, du tycker det och Linda tycker det. Men jag ställer den här frågan därför att man mer och mer ser den här frågan lyftas på det sättet. Att det första är att en del argumenterar att men det är ju deras eget fel. Att vi bara hjälper och hjälper och inte får de någonsin ordning på sina egna grejer. Och liksom att det är hopplöst, att det är som att kasta pengar igen. Det här läser man jätteofta nu för tiden.
Jag skulle säga att mycket av, om man vill sen gå in att varför Afrika har mycket problem, så kan man nu säga att det är bara deras fel att nu ska vi globalt utnyttja de resurser och till exempel som finns där och liksom satt upp ett system att det är hemskt svårt för dem att utvecklas. Och jag kanske är inte expert på det området, men det finns strukturella problem varför vi är i den här situationen. Och sen har du då klimatkrisen som inte de har orsakat som kommer på. Och sen det där att kasta, jag hör ibland just det att man kastar bort pengar, så det känns hemskt frustrerande, för med ganska lite resurser kan du få en otrolig skillnad. Och just till exempel med undernäring, när största delen av barnen, vi skulle kunna rädda dem. Det är 90% chans att de, om de får den där vården, så överlever de och kan då fortsätta livet. Men det där, om det inte finns tillräckligt resurser så dör de. Och där tycker jag att liksom, ja, det är inte att kasta bort pengar om ett barn räddas. Liksom.
Precis. Och just om man tänker på Östafrika, så 2011 var det en torka där mellan, beroende på vilka siffror man tittar på, men mellan 50 och 250 000 personer. 2017 var det en liknande torka, men då dog nästan ingen för att man ingrep i tid. Så därför är det väldigt, väldigt viktigt.
Men varför ingrep man i tid den gången? Kan ni alls... Var det det att det inte pågick någon annan stor kris? För det gör det ju alltid på det här jordklotet, men inte kanske...
Då kanske det var att man hade då just lärt sig från den förra gången. Precis. Att det var lite sådär...
Och nu har man glömt igen då?
Ja, kanske. Och sen...
Och sen som du sa här i början så Ukraina tar jättemycket av uppmärksamheten. Och den krisen förvärrar ju den här jättemycket. Och liksom den här krisen jättemycket också. 90% av spannmålet som importeras till Östafrika har kommit från Ukraina. Och nu så när Ukraina inte klarar av att exportera spannmål, så lider liksom lokalbefolkningen i Östafrika av det helt direkt.
Ja, och priserna går upp just på grund av att det finns så lite på marknaden också på olja och matolja och också bränsle och allt annat som man också behöver för att klara sig. Jag tänker bara, jag pratar gärna om det här med medkänsla därför för att jag kommer ihåg, och det kommer vi alla ihåg som är i min ålder åtminstone, att det där, då när Bob Geldof blev upprörd. Och då var det Etiopien som drabbades av en fruktansvärd svält. Det är en massa barn. Och vi såg de här bilderna av de här kintorra barnen som bara låg och dog. Och då liksom ingrep då han som i egenskap av en känd person. Men dock en privatperson. Och tog till det här, ni vet, sången som spelades in, Band Aid, och hur mycket pengar man då fick ihop och att man verkligen ville göra någonting. Och det kändes då som att hela västvärlden åtminstone skulle gått med i det här, att vi hjälper det här tillsammans. Jag tycker att jag inte hittar sånt här nu för tiden. Alltså jag menar inte att vet du, kändisar skulle gå i bräschen för sånt, utan jag menar det att överhuvudtaget det känns som att medkänslan skulle på något sätt ha... Jag vill bli så avtrubbad att vi inte...
Kanske det har blivit lite hårdare värderingar. Ja. Och man har då var kanske bilderna mer nya. Nu har man sett de bilderna tidigare. Men liksom, behov är ju samma ännu.
Eller mera. Att om man ser på liksom humanitära behoven, så de har ju bara liksom vuxit. Och det är ju det att det är ju sorgligt då om vi har liksom mera människor som behöver hjälp med mindre vilja att hjälpa, så att säga. Och då blir kombinationen en sån att tyvärr kommer då en massa människor att lida.
Det som ju ingår i den här hela ekvationen så är ju förstås det här som du, Linda, var inne på tidigare här. Du talade om trygghet.
Mm.
Och i vissa av de här områdena så finns det ju organisationer som, jag kan inte kalla dem för organisationer, terrororganisationer som härjar på och gör sitt till för att göra ännu mera elände. Hur ser ni på den här problematiken? Alltså, jag tänker på Al-Shabaab och det här som kidnappar barn och anfaller byar och tar liv av folk.
Mm. Ja. Någon som Läkare utan gränser så har vi ju liksom länge sett i konflikter, så ser vi ju speciellt då undernäring går upp, för det finns så mycket orsaker till det. Just för att människor flyr och liksom har inte tillgång till sina normala resurser, och sen den andra sidan just att vi kommer inte åt alla människor som behöver hjälp. Men det, vi är på det sättet, vi har jobbat alltid i de här liksom situationerna, att för oss är det ju bara liksom att fortsätta försöka nå så mycket människor. Oftast är det just de här människorna som är under de här områden som inte får tillräckligt hjälp, så vi försöker ju hela tiden komma åt dem. Men det är en dynamisk situation, det beror på landet, det beror på den här gruppen, hur bra vi kan liksom få en någon sorts försäkring att vi kan komma in och liksom hjälpa till. Och där kommer ju de här humanitära principerna som är ganska viktiga för oss. Att vi ses då som en liksom organisation som inte kommer med politiska eller andra liksom agendan. Att vi är bara där för att hjälpa och har inget annat med den situationen att göra. Och hålls neutrala i den här situationen. Så det är en av våra liksom sätt att kunna liksom få sen.
Men hur håller man sig neutral med Al-Shabaab? Eller liksom, hur gör man?
Neutral i den här situationen betyder att vi försöker ha en dialog med det bara för att få vår säkerhet. Att inte ha liksom ställning till vad de gör eller vem de är, utan neutral betyder här att liksom vi kan ha en dialog, att de accepterar att vi kommer in. Så det är bara liksom det egentligen.
Och på Kyrkans utlandshjälp så är fred ju en liksom viktig del av det vad vi jobbar med. Att till exempel helt yrkesutbildning för ungdomar gör jättemycket för om du har ett yrke som du kan leva på, så är det mycket mindre sannolikt att du deltar i sådana här terrororganisationer. Och sen jobbar vi också för att stärka liksom kvinnornas ställning i samhället, vilket lugnar ner ofta sådana här grejer, men självklart.
Och jag håller med om man säger till exempel nu inte Östafrika, men liksom Västafrika i Sahelområdet, som har ju liksom förvärrats jättemycket under bara 2-3 år. Och där har du ju också sådana här liksom extremistgrupper som har tagit otroligt stora områden. Men det är de områden som är de fattigaste. Att där är det just det, att får du denna liksom samhällen att klara sig själv, får du liksom hela den här utveckling och gå framåt, så det är ju kanske det en av de viktigaste sakerna.
Sen just om vi talar om här i Östafrika, så man behöver inte tala om den stora terrororganisationen, men en sån här torka gör att liksom sätta konflikter till sin spets. Så att det var, vi ser att jättemånga till exempel skäl boskap av sina grannar, grannbyarna, för att
när man är hungrig,
liksom, så gör man det, och det har liksom lite funnits hela tiden i vissa kulturer kanske, liksom att det har varit en mandomsrit kanske att källa lite boskap, men nu så blir konsekvenserna värre och kan leda till exempel att någons hus bränns ner sen när de här konflikterna urartar, och sen har den då ingenstans att de här liksom, det är ett ekorrhjul som gör det bara värre hela tiden.
En ond cirkel.
Ond cirkel.
Men jag ville bara säga det just där, när det finns då grupper och områden var det är konflikt, så liksom de som behöver mest hjälp, det är ju de som vi borde hjälpa. Och det är därför jätteviktigt just att för oss komma till alla människor, oberoende vem som kontrollerar det där området. Det är inte som en humanitär organisation jätteviktigt, utan det viktigaste är de människor som behöver hjälp får den här hjälpen.
Mm. Precis.
Det som har talats om på, jag minns att jag själv hade en diskussion här för en tid sedan, men det talade om innovationer. Och det som, alltså om nu tittar riktigt på lång sikt med hela afrikanska kontinenten, så som det först, alltså det sker hela tiden utveckling och det sker forskning på det, men det handlar om alltså nya grödor till exempel som klarar av torka och till och med extremtorka, och det är sånt här som man försöker utveckla, men det hjälper ju inte just nu.
Nej.
Och sen det som jag kanske ser är att många där är väldigt, de vill gärna förnya. Att boskapen inte fungerar, vad kan vi göra istället? Men att jag snackade med en kille som hade en stor del av hans boskap hade dött. Han hade skaffat bin istället, men nu är det till och med för torrt för bina. Mm. De är lite mer vedertaliga, men så att hitta det som fungerar oberoende av det här omständigheter så är nog jättesvårt.
Mm. Och jag håller med att vi måste hitta de där lösningarna som är liksom långvariga, men just att det hjälper inte just nu, att just nu behöver människor bara liksom hjälp för att hålla sig liv. Och det är liksom det.
Kan ni på något sätt ge någon sorts prognos eller vad kommer att ske nu? Tror ni att det bara eskalerar tills det utlyses svält och sen så ingriper omvärlden? Eller vad liksom ser ni?
Men som Läkare utan gränser måste vi mycket diskutera det här året. Just den här, vad vi nu helt klart kallar det som en undernäringskris och liksom globalt. Det är inte bara vissa områden som och tyvärr så förbereder vi oss för att vi måste liksom göra mera. Att för oss kommer det vara en ganska stor del. Och just då vi fokuserar just som en medicinsk organisation såklart på att ta hand om det där, speciellt de minsta barnen, för de har liksom störst risk. Men att det där, och vi har nu kanske en prognos på 2-3 år. Och vi är ju en humanitär organisation, så vi tittar inte så långt in i framtiden. Mm. Men tyvärr, ja, vi ser att situationen kommer att bli värre. Och det där, och vi behöver att liksom alla humanitära organisationer, FN och annan liksom trappar upp de här insatserna, att det räcker inte vad vi gör nu.
Mm. Ja. Och vi har ju på kyrkans utlandshjälp jättestora liksom mycket verksamhet i Östafrika, så det här är en väldigt viktig fråga för oss också. Och vad jag talar med människor där, så också fast regnerna skulle komma nu så tar det en 5-6 år innan
det var precis min nästa fråga.
På att komma liksom tillbaka till var de var tidigare. Mm. Så att också fast det skulle hända, så finns det mycket, mycket hjälp som behövs för att kunna komma på fötter igen och för att kunna liksom klara sig nästa gång det kommer en det här torka. För att de här torkorna är ju inte, det har ju inte alltid varit så här, utan tidigare så var de här väldigt ovanliga, men nu så har det kommit liksom under de senaste 10 åren, det kommit 3 stycken ordentliga liksom.
Du menar tre sådana så kallade regnperioder som regnet har uteblivit?
Jag menar, under de senaste 10 åren har det 3 gånger, regnet uteblivit flera gånger i rad.
Ja, och det har ackumulerat i den grad vi befinner oss i där. Det var precis faktiskt det så jag skulle det, fråga. Ja. Så inte ens vädret kan rädda oss just nu mer, eller den, jag ska inte säga oss, utan dem.
No, förstås, alltså skulle det börja regna, skulle den här 50 regnperioden som ungefär nu borde hålla på, som verkar utebli, skulle den vara okej, så det skulle självklart hjälpa situationen. Mm. Men som sagt så skulle det ta en lång tid innan alla skulle vara på fötter igen. Att om du har haft 25 kor och över hälften de har dött, så tar det en tid innan du är uppe i 25 kor igen. Mm. Liksom.
Ja, och det är just att okej, den nästa regnperiod, men vad är liksom framtiden just med klimatkrisen? Och då vet vi att det liksom, det blir, inte vet vi om det blir värre, men vi vet att liksom regn och torkan och de här liksom perioderna är bara mer opålitliga. Och det är det som är också svårt i vissa områden, att de kunde visste precis när regnet börjar. Ja. Mm. Och nu säger att nu finns inte mer, eller de kan inte på samma sätt liksom förutse hur de ska klara sig. Och där är det just att då behöver man andra sätt att klara sig då. Och det här är i stora områden var precis liksom inte, jag skulle säga att Somalia och vissa delar av Etiopien och Kenya, de har ju alltid varit torra och människor har haft en sån här liksom mekanism att klara sig. Men sen finns det andra områden var man har liksom på riktigt, det finns liksom regn och det har varit, och nu börjar lite så ändra sig. Så det finns också områden som inte ännu är så då liksom utsatta, men kanske om 10 år är.
Mm. Jag nämnde tidigare, jag ställde den här frågan om att varför vi ska bry oss om vad som händer på den afrikanska kontinenten, så en sak som ju också har beskrivits mycket, och senast av Pasi Toivonen faktiskt hade ett bra reportage som alltså Yles utsända Afrika-korrespondent, som skrev om att hurdant fotfäste också, nu när vi talar om Ryssland och det här, de har fått på vissa områden där, just på grund av att de kommer dit och så investerar de lite och så gör de någonting. Och då mitt i allt så har du en hel väldigt så där västfientliga åsikter. Och väldigt alltså rysslandsvänliga åsikter. Så att det, också, det finns en liksom politisk dimension i det här också. Men det där, vi ska börja avrunda här alldeles nu, men det skulle jag vilja fråga ännu, att vad tänker ni när ni hör då det här skuggbudgetdiskussionen och det här med att det första man nu ska åtminstone dra ner på, det är alltså inte bara ett parti eller två, som det är flera som säger, vad tänker ni?
nu är jag besviken. Kanske liksom att just det här som vi sa tidigare, att liksom det finns mer behov än någonsin och samtidigt så drar man ner. Och vi ser det till exempel Sydsudanet, vad vi ser att de här biståndsbudgeterna har en gått ner. Och sen när du har en situation att då betyder att liksom mathjälpen dras ner och människor klarar inte sig. Så vi ser ju konsekvenserna av det. Vi ser att det är mer människor som behöver hjälp och Läkare utan gränser. Vi får ju som tur mycket av vår inkomst kommer från privata givare.
Det jag skulle säga, det ökar ju istället då behovet av enskilda människors vilja att hjälpa.
Absolut.
Ja. Och sen ju hela det, att det är jättesvårt att göra långsiktigt arbete. Mm. Så liksom så här, krishjälp, men sen att hur man bygger upp liksom, till exempel utbildning eller sånt här. Mm. Så det lider jättemycket av att det är så på något sätt. Det är inte så stabilt. Mm.
Ja, det är inga glada nyheter som kommer från den afrikanska kontinenten, särskilt från östra Afrika då i dessa dagar, men att man skulle hoppas att folk skulle orka engagera sig i det här också. Jag vet att det är tungt. Det är så mycket som händer på en gång och det är så mycket tråkiga och tunga nyheter. Och klimatkriser, Ukraina, Rysslandkriget och allt det här. Och sen kämpar många med egna höga levnadskostnader också här hos oss och förstår inte alls hur de ska klara sig framåt. Så att det är jobbiga tider. Björn Udd från Kyrkans utlandshjälp och Linda Konate, Läkare utan gränser, som diskuterar här idag. Jag tackar jag båda för att ni kom hit och satt lite ljus på den här problematiken. Mitt namn är Bettina Sågbom. Det är fredag idag och därför önskar jag allihopa ett skönt veckoslut er också. Tack.
Tack så mycket.
Tack så mycket.